Och nu ska ni få träffa en skolbibliotekarie, Elisabeth Niskakari, som har varit med på 8 utav projektets konferenser, tror jag, och pratat. I alla fall en lång rad tror jag har varit med om. Och Salam Moeldin, som vi har talat om, som suttit i referensgruppen, eller hur? För. Och ni kan micka på er här, ligger det två mikrofoner. Och er rubrik är ju läsning för alla. Varsågoda.
Så roligt att höra dig prata. Jag blir alldeles lycklig. Jag har bett inspektera oss. Och så var ni i Malmö för ett litet tag sedan och inspekterade. Mycket bra. Vi ska prata om läsning för alla. Mm-hmm. Och ni ska få två olika perspektiv. Den gamla bibliotekariens och
elevens.
Så nu kör vi.
Okej. Så där. Salam heter jag. Jag bor i Malmö. Har gått på Möllevångsskolan. Och går nu första året gymnasiet på NTI-gymnasiet, en friskola i Malmö. Teknikprogrammet. Har jobbat med läsprojektet och varit med i referensgruppen för att välja ut några böcker. Rekommenderat topp 10. Där är jag i några bilder för länge sedan.
Och Elisabeth heter jag, och som ni redan vet nu då, så har ju jag det absolut roligaste jobbet i hela världen. Jag är skolbibliotekarie. Helt objektivt. Det är helt fantastiskt grymt. Man får jobba med elever, som är det bästa jag vet, till exempel Salam. Man får jobba med er som är lärare, med rektorer. I bästa fall får man föreläsa för politiker. Ja, det är helt fantastiskt. Och som vi sa tidigare idag också, sexigt, glamoröst, välbetalt. Vad kan man mer önska? Ska ni omskola er? Bibliotekshögskola. Det är bara att gå all in. Det finns 0,5% arbetslöshet bland oss grundskolebibliotekarier. Och det är ju den bästa nischen. Och det är ju ett helt annat arbete än folkbibliotekarier. Vi har ju ett helt annat uppdrag. Vi jobbar ju med att eleverna ska få de bästa betygen i skolan som de såklart har rätt till. Och vi har inte det folkbildande uppdraget som de har på stadsbiblioteket. Mycket roligare jobb. Jag har haft förmånen att bygga upp en mediateksverksamhet på Möllevångsskolan. Ungefär 17 år jobbade jag där. Och nu är det en annan skolbibliotekarie som har tagit över på heltid såklart. Jag har bytt jobb och bygger nu upp en mediateksverksamhet på Rosengårdsskolan, också den i Malmö. Malmö är ju en väldigt häftig stad och den stora vinnare på sikt, tror jag. I Malmö talas det, sa en kompis till mig, utan källkritik, 6 stycken färre språk än i New York. Och då ska man tänka att Malmö har ungefär 300 000 invånare. Det är en väldigt ung stad, en väldigt rolig stad att bo i. Och Rosengård är ett härligt ställe att jobba på. För er som inte har varit i Rosengård så finns det ju inga förorter i Malmö, för Malmö är ju så litet. Så precis i kanten av Malmö ligger Rosengård, där vi får en ny tågstation, ett konstmuseum snart och där jag har elever i världsklass, precis som på Möllevången. Om verksamheten i mediateket kan jag ju prata i flera dagar, och det ska jag inte göra för att det är så himla roligt. Men om ni ska göra det här så börjar jag med att skaffa en bra rektor. Det har jag alltid gjort och det har alltid funkat. De har gett mig tid, de har gett mig pengar, de har gett mig biblioteksassistenter för att vi ska kunna köra utåt. Bra lärare har man ju, eller hur? Bra fritidspersonal, bra samverkanspersonal. Det är bara att gå all in och jobba. Bra elever, det har man alltid. För att om ett skolbibliotek ska fungera, och det visar alla forskningsrapporter, så måste man arbeta tillsammans. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Och då kan du integrera verksamheten och då kan den funka måluppfyllande. Men det är ett hårt arbete, det är väl värt det. Jag jobbar så att jag har släppt det här med olika planer. Jag vet inte hur många planer jag har skrivit som ingen har läst. Sen sa en rektor till mig så här: du, de där lärarna, en sida. De orkar inte läsa längre eller hinner. Så nu skriver jag bara korta planer. Så mitt schema nu för tiden ligger i projekt. Och i varje projekt är mediateket synligt i den pedagogiska planeringen. Det ser jag som ett tecken på integrering. Vi baserar verksamheten på läsning, språkutveckling, läslust, glädje. på ett digitaliseringsarbete, en utveckling. Ni ser här våra ossobotter där till vänster här som vi kör med robotarna. Och på olika estetiska uttrycksformer så eleverna får lov att utveckla alla kompetenser. För att jag är ju på jobbet för att de ska bli självständiga vuxna som ska kunna tänka, som det står i våran nya läroplan, som jag tycker är jättebra. Elevinflytandet är väldigt starkt i mediateket och det betonar jag också läroplanen. Eleverna utformar mediateket tillsammans med mig och sina lärare. De utformar en lärmiljö som utgår från dem och deras lärande. Hur vill de sitta när de lär? Hur lär vi? Ja, men jag kanske kan vara ensam med 3 elever i ett sammanhang. Ensam med 40 elever i ett annat. Vill de ha stolar så här eller vill de ligga så här med paddan? Man får ta reda på det. De hjälper mig också att bygga upp ett bestånd av tryckta böcker, av e-böcker och av böcker att lyssna på. Så att de har verkligen ett enormt stort inflytande. Och det är alltid öppet i mediateket. Alltid. Jag jobbar alltid, ibland i klassrummet, ibland där. Och min assistent är alltid där och hjälper till med utlån. Så vi kör. All in.
Ja, såklart så sa vi att vi ska få berätta från 2 synpunkter. Då tar vi mig som elev på ett, som ett exempel såklart. Vi får vara mycket mer, vi får vara med och bestämma jättemycket såklart, som hon sa, med hur vi vill arbeta fram, hur vill vi genomföra arbetet, hur det finns såklart skitmånga val, det är massa möbler som vi har justerat och sagt till att det ser bra ut, så det är mycket själva eleven som har bestämt hur ska det se ut, hur ska det gå till, så att det inte känns någon tvång, så att man har mer lust, man har ju den där motiven inåt i sig själv. Jätteskön plats att koppla av, och så finns det säkert alltid en person som kan hjälpa till, någon vuxen som du kan diskutera med, någon vuxen du kan be om tips. En riktigt bra start, då känns det väldigt såklart då för en läsare, som om jag nu kan kalla mig själv för. Men då växer man ur grundskolan och börjar på gymnasiet. Och såklart så går jag på en friskola, så det är inte lika bra. Men i det fallet jag hamnar i, så är det där mitt bibliotek. 3 hyllor.
Katastrof.
Och de böckerna jag har hunnit läsa är bara dessa 2. Och jag undrar om man kan se skillnaden. För att jag läste ju extremt mycket under 8 och 9 i grundskolan. Och så ser jag här skillnaden, hur bra det har gått. Så säger jag att jag skyller ju på ingen såklart. Jag skyller bara på plugget och jag skyller på att jag växer ur min ålder. Vilket ledde till att jag inte har någon lust. Men så finns det också ingen bibliotekarie där. Och då har jag också tappat kontakt med Elisabeth. För Elisabeth jobbar ju på grundskolan. Även om en del gymnasiet ligger väldigt nära Melvonskolan, som hon jobbade på innan, som jag flyttade till senare, så har hon flyttat till Rosengårdsskolan. Så jag kunde inte gå över gatan och hälsa på och snacka lite, som jag alltid brukar göra i rasten. Då är det väldigt svårt, fast eftersom jag hade en bra start som sagt, så har jag själv lust att fortsätta, och då måste jag hitta andra alternativ. Och det här är kanske bara, det här är inte, jag vet inte om några andra, men det här är bara jag. Det är jag som pallar gått till stadsbiblioteket som ligger väldigt långt bort i Malmö jämfört med min skola. Eller så pallar jag också gå ner till stadsarkivet som ligger faktiskt på samma byggnad som min gymnasieskola, fast inte lika många val såklart. Där är det mer val och man kan få mer hjälp, fast pallar du gå längst ner dit, så det är ditt val. Mycket mer ansvar, och det får man nöja sig med. Men så länge som sagt man har en bra start, så är det viktigaste. Så länge jag, mitt första möte på läsningen är tillräckligt bra för att få mig själv att fortsätta, så är det inga problem. Och som sagt, så allt började med sådana här böcker. Och Det var under en tråkig sommar. Testamentet låg på en damm i bokhylla. I mitt rum. Jag går på en teknikgymnasieskola. Så jag är väldigt fascinerad i programmering och teknik i allmänhet. Och dataspel och allt det. Så man kan säga att jag är en liten nörd. Eller vad då? Var väldigt uttråkad under sommaren faktiskt. Och nätet var nere den dagen. Det var tur. För då kollade jag på stackars testamentet som låg i en damm i bokhylla och tänkte, lite synd, jag fick den i julklapp för 2 år senare, jag kan inte komma ihåg exakt. Då tog jag upp den och läste baksidan och tyckte att den låter väldigt nära alla serier jag kollar på. Varför kanske inte ge den en go? Och så gillade jag den väldigt mycket. Läste på hela serien dagen efter på en natt. Och så gick det så här till, 25 böcker under en månad i sommaren. Och det blev mycket att diskutera med henne. Blev mycket. Jag hade någonstans att tillhöra, jag hade någon att diskutera med. Jag hade en riktig... Jag kände mig, inte speciell, men jag kände mig att jag är lite mer kunnig. Jag kände mig att jag är faktiskt... har blivit jag tillhör en viss grupp, att jag faktiskt blir bättre på språket också. Men det här är när jag började. Det var det ledde till. Så jag vet, fysik, teorisböcker, tråkiga teoriböcker, dark matter teorier och universum teorier som är väldigt tråkiga. Som sagt, svart, inte lika roliga med ramar på varje sida och bilder hela tiden. Här är det bara vit bakgrund med svart text. Liten text till och med. Man kan kanske se skillnaden nu att man har växt ur. Jag vet, det är väldigt, väldigt, väldigt sad att jag tycker att börja tycka att dessa är vanliga. Och kaffe börjar komma här också. Det... Jag vet inte om det är väldigt vanligt, men...
Jag brukar också prata om min egen läsning, för att jag tycker det är så himla roligt. Och jag tror att när man har kul så smittar det, förhoppningsvis, på ens elever.
Absolut.
Jag tror att det är jätteviktigt att alla bibliotekarier och lärare och alla som möter eleverna pratar om sin egen läsning. För att det är också lite mer trovärdigt att säga, men Salam, ska du inte läsa den här boken? Och så har man inte läst någonting själv. Det är inget bra. Prata mycket om er läsning, det gör vi. Vi försöker synliggöra det med digitala läsväggar, med analoga läsväggar. Och hela tiden lyfta, jag läser också, vad läser du? Vad tyckte du om den här boken? Att man får igång samtalet, att man får igång lusten. Här är det mina nya elever till vänster som diskuterar böcker med elever på en annan skola. De gör det en gång i veckan på Hangout som alla har i Google. Det är ett väldigt roligt sätt. Och sen får de mötas också och prata böcker. Och till höger har jag en annan elev. Vi är ofta ute på andra skolor. Vi jobbar mycket skolövergripande med att tipsa om olika böcker. Och då möts man som läsare. Det är som att springa en mara där alla helt plötsligt är förvandlade bara till löpare. Så blir du bara förvandlad till läsare. Och då möts man på olika skolor. Och det här funkar jättebra. Så prata mycket om er egen läsning. Fast det gör ni säkert redan. Ja. Vi läser ju tillsammans. För att det är så härligt, det är då det skapas magi. När man får en respons, Salam lånar en bok, vi möts, vi pratar om det. Jag kan inte förstå att man lämnar en elev ensam med sin läsning. Den har läst färdigt boken, säger han, och så kommer han dagen efter och så byter han boken i biblioteket. Man måste ha en respons, man måste ha någon att diskutera med. Så att det skapas nya tankar, nya känslor, om man vill.
Jag kan relatera till det väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag kommer ihåg ju, jag hade en bild på Svarta fåglar nyss. En riktigt bra bok. Jag kommer ihåg den dagen den jag läste färdigt den, vilket tog mig 2 dagar. Så kom jag fram till henne och diskutera och vi pratade. Jag bara pratade om det. Jag är säkert känd bland de som känner mig med att jag hatar hur många böcker slutar. Jag vet inte gå in mycket på det just nu, men jag tänkte jag hatade att det avslutade där. Och då Jag visste inte att det fanns en bok till i serien. Och hon hittade på eftermiddagen och då blev jag glad. Och då kom jag dagen efter, jag läste den på samma natt. Och då kom jag dagen efter och tyckte att den var också skitbra. Och tyckte nej, men nu är avslutningen tillräckligt bra, nu släpper jag det. Men det är väldigt viktigt att ha någon som håller med. Jag kanske, som sagt, vi kommer in i det senare. Vi har inte lika många personer som mig i klassen eller som i allmänhet hela skolan. Ungdomarna är inte lika... De tycker inte att läsningen är tillräckligt bra. Jag har haft en rätt så bra bakgrund i mitt liv när det gäller läsning. Men som sagt, jag var inte så expert på det eftersom jag var lite mer nördig då. Men det är viktigt, det är det som driver fram det. Det är att kunna prata. För att man tänker ju, om jag läser detta så har jag mer att prata om, så har jag mer att diskutera. Och då skapar man den här lilla familjen som man sitter och pratar med hela tiden.
Vi tror ju på högläsning. Det måste ju vara värsta fördomen över att högläsning på något sätt skulle vara för människor som råkar vara lite små. Jag är 55, jag älskar högläsning. Och jag har hittills aldrig fått några protester från någon elev heller. Jag tycker också om ordet hörförståelse. Det var ganska lite populärt i forskningen för några år sedan. Nu pratar man mer om läsförståelse. Men många personer är väldigt auditiva, tycker om att lyssna på böcker. En bra högläsare kanske man inte föds som, men alla kan träna upp sig. Och är du en bra högläsare så skapar du magi. Det är då du lever många liv i ditt futtiga lilla liv. Det är då du går in i huvudpersonerna. Det är också väldigt språkutvecklande. Man lär sig många ord. De här reciproka lässtrategierna kommer liksom in naturligt i högläsningen. De som vi vuxna ofta har själva, men som vi måste lära våra elever. Och för mig är det oerhört demokratiskt det här med högläsning. Du får en läsupplevelse, en gemensam läsupplevelse, fast du kanske inte själv hade kunnat läsa boken. Vi kör på. Sen kommer ju då det här kamikatsuppdraget. Ja, men har du någon bra bok som 24 stycken människor här i 15-årsåldern skulle vilja läsa? Och då vet man att ungefär 30 stycken av dem läser inte, och några tycker att det är tråkigt, och några är jätteduktiga, några läser jämt. Okej. Vad skulle vi kunna välja för bok? Sen pratade ju Jessica, tror jag, att i den bästa av världen så är det ju den här läsupplevelsen. Man vill ju så gärna att de ska få den. Men det är ju så att lärare tycker ju om att bedöma dem, och de måste ju bedöma dem i alla fall, även om de inte tycker om det. Så att det blir ju den här balansen av lust och plikt som man måste hitta ett sätt.
Och då tänker man, hur går det till? Hur ska man, vad är det man kan göra? Vad är det för lösningar? Hur, jag själv som elev har haft en bra start med läsning. Jag har läst mycket med mitt moderspråk som är arabiska, och mycket med engelska i min förtid. Men innan jag flyttade hit till Sverige, då kom jag bara... Innan jag... faktiskt började läsa mycket mer svenska. Då tänker jag, tycker ibland, inte synd, men det är fortfarande lite tråkigt att inte lika många i min klass är så. Kanske en annan klasskamrat som brukar vara Nora, då tjejen som har varit med i referensgruppen förut. Hon är den enda som brukar läsa och som man kan kanske prata med. Men då måste man fatta att i en klass så finns det olika grupper, som kanske är gäng som är intresserad av någon viss ämne. Då måste man hitta en bok som kanske passar, som kanske kan locka alla dessa grupper samtidigt. Då kan vi ta som exempel, där det finns mycket mer, men som ett exempel så kan vi ta det gänget som brukar gilla världskrigsspel och är väldigt intresserad av historia och andra världskriget. Boken Boktjuven tar ju upp det här väldigt ofta. Handlingen utspelar sig ju under andra världskriget. Och då lockar man det här gänget, som det här gänget pojkar förmodligen brukar vara mest vara, som brukar gilla andra världskriget. Då blir de kanske lite mer intresserade på det. En annan populär gäng kan vara de tjejer, kan vara också killar, blandat kön, som brukar gilla relationer. Allmän kärleksrelationer, familjerelationer, hur då Liesel har blivit kär några andra pojkar, hur har hennes relation med hennes mamma varit, hon flyttat in i hemfamilj också, hur har det gått till, då lockade hon en annan gäng. Då Liesel beskriver hur hon beskriver och uttrycker sina känslor, man kanske känner sig igen i Liesel, oavsett kön. Den finns också som film, så jag letade för de som inte kan läsa så lätt att kolla på. Och den där lilla twisten som är kanske huvudsaken med det här boktjuven är att det är en väldigt verklig berättelse, fast berättad av döden. Och då tänker man här, då lockade den de flesta i min klass, för att hur kan det vara så verkligt, en liten tjej som lever under andra världskriget, fast döden är personen som berättar berättelsen då.
Och för mig och svenskläraren så var det ju som manna och högläsa den här boken. Översättningen är jättefin, det var nästan som att sjunga boken. Niorna satt och bara lyssnade och de ville inte ens gå och äta lunch, och då har man faktiskt lyckats med den klassen, för ni var alltid hungriga. Vi hade ju också en tanke om att vi skulle jobba ämnesövergripande, så vi synkade oss med SO-läraren som jobbade med andra världskriget, vilket gav en dimension till. Och sen använde vi boken, vi läste den tryckta boken, eller vi läste e-boken högt, och eleverna följde med, för att boken finns som e-bok och även inläst. Den fanns på väldigt många sätt, och som e-bok så kan du ju konvertera texten till svart text med vit bakgrund, alltså tvärtom, vit text med svart bakgrund om du har dyslexi till exempel. Man kan göra olika anpassningar på paddan så att alla elever följde med. Så att det blev väldigt fint när vi läste. Och ni var väldigt stolta när vi hade läst den. Och jag glömmer aldrig när det var en av eleverna som kommer in i Bibeln när vi hade läst ut. Och så tar han boken så här. Vad är det här boktjuven? Vad i helvete är den så tjock? Det hade han ju inte förstått. För vi hade ju läst den på e-bok. Och då kan han ju vara hur tjock som helst. Så vi lurar honom.
Oh god. Men som sagt så... finns en anledning efter varför vi valde just boktjuven. Och det är för att jag var med i referensgruppen, med i projektet, och vi tycktes, ja, åtminstone jag tycktes att den var bäst då bland de böckerna vi fick. Och då kom den som först. Och förmodligen så har många andra tyckt samma sak, vilket gjorde att den då valdes. Men här kommer du in.
Här kommer jag in. Innan vi skulle börja läsa så gjorde vi såklart en pedagogisk planering, jag och svenskläraren. Där det står vad målet var, varför vi skulle göra det och hur vi ska göra det. Ni kan de där pedagogiska planeringarna såklart. Och det kan tyckas enkelt att läsa en bok och jobba med en film, att diskutera och att informationssöka. Men för många av eleverna kan det vara lika kämpigt som för geten här på bilden. Men jag tror att alla tycker om att läsa med rätt hjälp, med särskilda anpassningar och med strategier. Och det var vårt mål att ge varenda en i det här projektet. Det var väldigt, väldigt abstrakt att döden hade rösten. Så vi valde att inleda med den här lilla textsnutten. Nu ska ni få lite högläsning. En man satt med sin hustru på ett värdshus i Damaskus. De åt en god middag och hade inte ett enda bekymmer i sina tankar. Plötsligt såg mannen någon stå och titta på honom tvärs över rummet. Det var ingen annan än döden. Mannen fylldes med skräck och ropade: "Det kan inte stämma. Det kan inte vara min tid att dö." Så han lämnade sin hustru i värdshuset, kastade sig upp på sin häst och drev djuret ursinnigt tvärs över öknen till han nådde Samara. Då han slutligen kom fram var både han och hästen trötta och mycket törstiga. Han gick fram till en brunn i stan men fann sig plötsligt att stå öga mot öga med döden igen. "Jag tror inte det är sant," utbröst mannen. "Jag såg ju dig i Damaskus och flydde." Döden la sin beniga hand på mannens axel och sa: Jag blev också förvånad när jag såg dig i Damaskus. För mitt öde med dig, möte med dig var ju bestämt här vid brunnen i Samara.
När min svensklärare läste ut detta så fick man såklart en syn och en idé på hur hela boken kan vara. Hur kan döden vara som person, eller om det är ens en person nu? Att bestämda tider med personerna, med också bestämd plats, och att att döden kan tycka någonting. Det är det som hela idén går ut på, varför boktjuven är så jätteintressant. Det är för att vi får nästan se allt från dödens synpunkt. Jag kommer ihåg när vi brukar läsa boken, så går man igenom allt som har hänt, och så avslutas då dödens mening. Och då kommer jag ihåg, oh shit, vänta, det är döden som berättar. Och då står det att och då säger döden också vad han tyckte om den händelsen. Då tänker jag, men då måste man förklara och fatta först, men veta hur döden är en person. Och det är en väldigt intressant ämne att jobba på. Därför lockade nästan hela min klass, som brukar aldrig läsa åt läsningen.
Vi jobbade vidare med döden och såg en massa YouTube-klipp hur den hade framställts på olika sätt. Jag och Salam tycker att det är alldeles för roligt att prata med er. Vi har kortat vår föreläsning i morse för att den var för lång, och nu har vi 3 minuter kvar. Så att vi får sammanfatta det här. Vi slutar nu strax, va, Gunilla?
Mm. 5 minuter kvar.
Ni är alldeles för trevliga att prata för. Ja, vi kör 2 minuter till. Vi har valt 3 stycken nedslag, bara för att visa lite grann hur vi jobbade. Efter det här dödspratet då, så började vi högläsa och se motsvarande del i filmen. Och sen diskuterade eleverna helt enkelt döden muntligt. Ett annat nedslag som blev väldigt starkt och som var ganska svårt för klassen att förstå var det här med Jesse Owens. Rudy, som är Liesels kompis, han älskar Jesse Owens. Det är ju världens snabbaste man. Han är ju hur cool som helst. Så en kväll tar han sån här grillsot och smörjer in hela sig och blir helt kolsvart och springer omkring på kvällen ända tills hans pappa kommer och är helt galen och slår honom och skriker och reagerar jättestarkt på att pojken har gjort så här.
Ja, och då har man ingen aning varför. För eleverna ett öppen diskussion att diskutera om.
Och vi såg också filmerna om Jesse Owens. Det sista nedslaget blev också starka diskussioner. Pappan i familjen där Liesel bor har valt att inte vara med i nazistpartiet, medan hans son är med. Så att det blir ju enorma spänningar mellan pojken och pappan. Och heller inga självklarheter. Hur skulle du gjort? Skulle du vågat att inte vara med? Eller skulle man varit med för att skydda sin familj? Det blev många, många diskussioner just och då, om det där.
Och då kunde man som elev då få dessa frågor och svara i classroom. Det bästa är ju att man har ju det helt öppet, så man kan kolla på andra svar i classroom. Vilket då kan skapa en helt annan synpunkt. Man kan se andras perspektiv, och kanske så får man se någons åsikt som man har aldrig pratat med i klassen, som sitter vid hörnen, som nästan aldrig pratar med oss.
Jag antar att när jag också jobbar i klassrum, jag tycker det är fantastiskt för att det är så transparent, för att eleverna kan gå in i varandras texter och läsa. Och också SO-läraren till exempel kunde ju se hur de hade kommit ner i andra världskriget under den här perioden. Slutuppgiften fick man välja. Reportage, brev, krönika eller muntlig uppgift, så att man kunde utveckla olika kompetenser. Och så utvärderade vi, och eleverna var väldigt nöjda med diskussionerna, både de skriftliga men framförallt de muntliga. De tyckte om högläsningen och de tyckte om att läsa på e-boken, just för att du kan reglera texten.
Plus att det var rätt så bra att det fanns film av och bok av det, som man kunde jämföra filmen och boken, vilket jag personligen tycker att boken är alltid bättre, för att det är ju öppet för en och tycka vad man vill eller fantisera fram Förutom filmen har man en väldigt vanlig bestämd bild.
Du ska få avsluta, Salam, med den sista punkten där som jag tycker är viktig och som kan sammanfatta då vår lilla föreläsning.
Då har man undrat, vad har läsningen fört med sig? Det här är personligt, det här är vad jag åtminstone tycker och har upplevt. Olika erfarenheter, jag har blivit ännu förmodligen säkert, förhoppningsvis bättre på språket, säkert smartare, mer kunnig, kunnat ha uthållighet i diskussioner, inte bara mot vuxna, förutom jag kan argumentera med eller emot i min ålder, yngre eller större. Dessutom har jag rest och haft träffat på många folk som jag aldrig trodde att jag träffat på, och faktiskt skaffat en jätteviktig förmåga som är jätteviktig att ha om man satsar på högre betyg i studier eller om man satsar på att, vilket kan hjälpa en rätt mycket i livet framför en, och det är att kunna koppla två punkter i mellan varandra för att kunna få en allmän bild, synpunkt. För att till exempel i en bok så händer det någonting på början av boken och sen senare så händer det något annat i slutet av boken, och det hänger ihop. Och då kan man koppla ihop det och dra slutsats. Det här kan också funka på ett annat ämne som till exempel matematik. Du har ett problem som du inte känner till, men du går igenom förmåga som du kan på algebrakapitlet och också ta geometrikapitlet. Blanda de kunskaperna för att få en helt annan kunskap som du kan lösa problemet på. Så det är väldigt viktigt.
Vi hade en mentimeter som vi inte hinner göra, där vi tänkte fråga er hur svårt tycker ni det att hitta och få eleverna att läsa. Men det får bli i nästa liv eller nästa gång.
Tack så mycket, Elisabeth Niska-Kari och Salam Mohaldin. Tack ska ni ha.